Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Agrolkortet. Kortet för dig som gillar rabatter. Agrolkortet ger dig bland annat rabatter på OKQ8, Preem och Statoil. Vi tycker det är Sveriges bondförnuftigaste kort, men vi vill inte vara påstridiga, bara plantera en tanke. Läs mer och ansök på agrolkortet.se.
Det här är Lantbrukspodden med mig Camilla Olsson.
Och med mig Anna Nilsson.
Lösdrift för hästar eller inte? Hur tänker elitryttarna kring sina hästar och möt maskinföraren som hoppas på en bra ekonomisk framtid? Det här är lite av Lantbrukspoddens avsnitt 35. Nu kör vi! Anna, du har precis kommit tillbaka från sydöstra Sverige, närmare bestämt Kalmartrakten. Och där pågår det något som kanske kan liknas för det som hände åren 1542 till 1543. Vad är det jag tänker på?
Ja, du tänker på Dackefejden.
Japp, det småländska upproret när bönderna fick nog mot Gustav Vasas försök att stärka centralmakten. Och det blev ett rejält uppror. Och Dackefejden fick ju heta det efter ledaren Nils Dacke. Och det är kanske inte lika krigiskt det som händer i Kalmar. Men det händer spännande saker i Kalmar Lantmän. Berätta, vad är det senaste?
Ja, det är ju då fusionsplanerna som styrelsen föreslår mellan då Kalmar Lantmän och Stora Lantmännen. Och det presenterades för medlemmarna i januari. Och sen dess har det varit flera möten och nu i veckan har det varit distriktmöten i de fyra kretsarna i Kalmar och på Öland.
Och där har det hettat till ordentligt, för att de fusionsplanerna, det har vi ju tagit upp tidigare här i podden. Men nu har jag, det är liksom kupp och det är oväntade saker och det är en grupp som försöker liksom hitta alternativ. Vad är det här för något?
Ja, det är massiv hård kritik mot den sittande styrelsen och det här förslaget. Och framförallt också hur snabbt det här har gått till då utan medlemmarna eller fullmäktiges insyn. Så det är det som har gjort då att det är en grupp lantbrukare som har tagit fram på egen initiativ då, tagit fram alternativ till en fusion med Lantmännen.
Och de här mötena, de utspelade sig här i veckan när man bestämt den 10 och 11 mars.
Mm. Och så här lät det på ett av mötena när Olof Oskarsson, lantbrukare utanför Mönsterås, tog ordet. Och han tillhör den här gruppen som har tagit fram alternativ till en fusion med Lantmännen.
För vi anser att Kalmar län och Kalmar Lantmän, eller vi medlemmar i Kalmar Lantmän, är Sveriges spjutspets inom lantbruk. Och därför känner vi att vi ska inte bara kasta bort det vi har byggt upp. Varför så bortom? Varför har det gått så fort? Vi eller önskar att fullmäktige den 7 april röstar ner det här förslaget som ligger. Och att det sedan sker ett omtag så att alla alternativ kan utvärderas.
Ja, ganska hårda ord. Vi vill inte kasta bort det vi har och rösta ner förslaget den 7 april. Hur kommer det att gå?
Ja, det har ju varit då fyra distriktmöten nu där det har framförts massiv kritik på hur det här förslaget har presenterats, informationsgången och även då Kalmar Lantmäns framtid, hur illa är det med ekonomin? Måste det ske en fusion nu? Och att många säger då att om det sker en fusion, det görs bara en gång, då går det inte att backa bandet. Så som den här gruppen företräder vädjar ju då till fullmäktige att rösta ner förslaget och göra om igen, medan andra säger då att ja, men Lantmännens förslag gäller nu och det kanske inte finns kvar senare. Så det är där som det råder då delade meningar.
Mm. Och vad säger ordförande då?
Mm. Ordförande Gunnar Plejert, han står ju för styrelsens förslag och tycker att det är det bästa alternativet då att Kalmar Lantmän ska fusionera med Lantmännen. Och så här svarar han mot kritiken.
Kritiken som har framkommit rör sig om den hastighet eller som vi har gått in i det här, och det finns en naturlig förklaring eftersom vi har haft en diskussion kring fodersamverkan. Det har då resulterat i det fusionsförslag som styrelsen tog. Jag vet inte, styrelsen är förutseende tycker jag i det här sammanhanget, är så tillvida att vi tror inte att Kalmar Lantmän som företag då under det tryck som finns i dagsläget kommer att klara det här i ett standalone-alternativ.
Mm, han tror inte att Kalmar Lantmän kan klara sig på egen hand i framtiden.
Nej, det gör han inte.
Och det är ju också intressant att fundera över. Vad sa deltagarna? Du pratade ju ändå med en del där som inte var med i den här gruppen. Vad var deras reaktioner?
Ja, framförallt är det många som lyfter fram då hur viktig Kalmar Lantmän är för konkurrensen. Att pressa foderpriserna bland annat. Kalmar Lantmän har ju byggt en ny foderfabrik i Kalmarhamn som invigdes förra året. Och den har precis kommit i drift, eller föreningen har inte ens tagit över den från leverantörerna än. Det är många som tycker då att det har låtit så himla bra i tidigare år. Det har gått bra, ekonomin har gått bra, allt har gått enligt plan. Och även i år när det är ett svagare resultat så är det också enligt budget. Så då tycker man, varför kom det här just nu?
Och jag vill återvända lite till Dackefejden, för där blev ju efterspelet hårt för bönderna som deltog i upproret. Nils Dackes bygde härjades hårt och hans släktingar, de blev till och med avrättade och deporterade. Det här kommer ju såklart inte hända de här grupperna som har tagit fram alternativ. Men jag undrar ändå, vad tror du kommer hända nu inom Kalmar Lantmän? Hur ser närmsta veckorna ut?
Ja, nu så det kommer ju vara extra stämma den 7 april då fullmäktige kommer rösta då för det här fusionsförslaget eller emot. Och om det blir ett ja så ska Konkurrensverket granska det här. Så det kommer ta en ganska bra tid då fram till hösten innan det blir, i så fall blir godkänt. Och då kan det ju ske vissa förändringar, som exempelvis när Arla Milko fusionerades, att Grådömejeriet fick säljas bland annat. Eller om det då blir ett nej och fullmäktige vill att rösta emot styrelsens förslag, då har styrelseordförande Gunnar Plejet meddelat att styrelsen kommer att lämna sina platser till förfogande. Och då kommer då att valberedningen få i uppdrag att ta fram en ny styrelse.
Mm. Det är spännande framtid i Kalmartrakten och Kalmar Lantmän. Och som ni hörde här, styrelsen ställer eventuellt då sina platser till förfogande om det blir ett nej. Vi pratade tidigare om att det har kuppats. Och vill man höra och läsa hela historien, vad som har hänt de här senaste dagarna och följa alltihopa, så finns det såklart på vår webb landlantbruk.se. Då går vi vidare i Lantbrukspodden, om man nu nästan inte kan göra det efter den här spännande historien i Kalmar. Men vi ska försöka, för det ska handla om hästar här nu. Och om du inte hade en gård, men gärna skulle vilja ha en väldigt speciell, hur skulle du göra då?
Om jag skulle köpa en gård eller så? Mm. Ja, nej men om jag är helt fri så gäller det att se landet där det går att köpa mark. Det är många områden som det är väldigt höga markpriser och svårt att komma in då utifrån. Så jag skulle få, om jag kan välja fritt, så får jag väl försöka be mig till ett område där det är mindre tryck och börja i en liten skala och sen bygga upp.
Mm. Skulle du våga bygga en helt ny gård från grunden?
Om jag har kapital. Och täckning för det. Ja. Om jag har bra kontakt med banken.
Ja, och skulle du också då, dessutom om du vore hästföretagare, våga satsa på något relativt nytt inom hästnäringen, nämligen lösdrift?
Låter spännande.
Det är det verkligen. Fredrik Furman och hans fru Jessica Månasdotter, de har en hästgård för 20 hästar som är Kiger Mustanger dessutom, som är importerade från USA. Och de har ju då planer på också eventuellt bygga ut sin gård. Och så här löste de problemet när gården de ville ha inte fanns.
Vi letade ganska länge efter en gård som skulle passa oss. Men tyvärr hittade vi antingen för små gårdar som inte riktigt kanske var det vi ville ha. Eller så var de för stora och det hade inte vi ekonomi för. Så efter ett tag så snubblade vi över den här markbiten. Och på den vägen är det. Då bestämde vi oss att troligtvis så blir det kanske samma pengar ändå. Att köpa någonting gammalt och renovera eller köpa något nytt och bygga från nytt.
Och om vi går bort till ladan här borta så kan du berätta lite grann hur ni har tänkt.
Ja, framförallt så tänkte vi oss satsa på lösdrift. Och och hästhållning som baserar sig då på lösdrift. Vi tror ju väldigt mycket på det. Och man ser också vartåt vindarna blåser i Sverige. Nu har ju till och med Flyinge börjat med lösdrift och active stable. Och någonstans så känner vi då efter de erfarenheterna vi har haft från hästar att de mår bättre och flockarna är mer harmoniska när de får gå tillsammans och ut i det fria.
Och det är ju ett flockdjur när jag har valt, eller en särskild flockhäst. Vill du berätta lite om de här hästarna som vi ser? Vi ser alltså fyra ston här som går i en hage och två föl, varav ett står och diar på sin mamma just nu.
Ja, det är ju lite speciella hästar för både oss och Sverige. Det är ju faktiskt Kiger Mustanger och det är hästar som kommer från USA.
Och byggnaden ni har uppfört här då, som utgör själva liksom stommen i lösdriften, den påminner ju om en amerikansk lada skulle man kunna säga. Den är vit med svarta detaljer och det ser ut som att det är bräder, men den är ju då klädd i plåt. Vill du berätta hur ni kom på idén att bygga just den här typen av lada?
Ja, alldeles korrekt. Det påminner lite grann om amerikanska lador och det är också då en kopia på en Texas-lada vi hittade på nätet. Vår tanke är att förena lite grann den här hästrasen också med den amerikanska stilen. Så gården vi bygger ska påminna lite grann om en liten amerikansk hästranch.
Hur funkar det då tycker ni med lösdriften? Är det melodin för hästföretagandet och för hästens väl och det?
För oss passar det i alla fall. Och även om man behöver komma ner och sköta om hästarna så är det kanske inte lika strikt med tider. Har man dem på box så kanske man måste passa tiderna mer exakt varje morgon. Man ska upp, släppa ut dem, ta in dem. Nu gäller liksom att man bara gör sina sysslor under dagen någon gång. Bara de har mat och vatten så sköter de sig själva.
Och ni berättade för mig tidigare att ni hade ett stort sjukdomsutbrott här i vintras av kvarka. Att ha hästarna liksom i box kontra lösdrift i en sån situation, gör det någon skillnad, tycker du?
Ja, alltså jag tycker inte det personligen. Jag menar, kvarkan i sig, när den kommer till ett stall så visar det sig då att oftast brukar hela besättningen bli drabbad av det. Och det är svårt att hålla dem isär även om de står på box. Man kan inte heller ha hästar i flera månader inboxade utan att man släpper ut dem. Och det är nog inte så många som har hagar där varje häst kan gå in i egen hage. Så att förr eller senare blandar sig hästarna och det är svårt att hålla. Vi har försökt så gott det går att isolera olika flockar, men det funkar inte. Så det är en förskräcklig sjukdom som tyvärr kommer ibland till en. I vårt fall kom det helt utifrån via en annan häst som kom till gården och smittade ner hela besättningen tyvärr.
Men jag tänker att det kan ju kanske vara ibland lättare också att ha dem på lösdrift eller att de håller sig friskare eller att grundkonditionen är bra, eller finns det några sådana fördelar med?
Ja, alltså det är klart att det är väl aldrig bra egentligen för en häst att stå hela tiden inomhus där det är lätt också att det blir damm eller instängt. Jag menar, hästarna har känsliga luftvägar och finns de ute i friska luften hela tiden så tror jag själv att de mår ju bättre utav det. Och man ser ju också att de behöver ju varandra. De tyser till varandra och jag tror att det utbytet väger upp väldigt mycket.
Ja, har du haft någon sån här häststjärnfavorit, Camilla?
Ja, jag har i många år följt världscuphoppningen och där får man ju lite favoriter. Rolf-Göran Bengtsson, det är Malin Bajard och det är Peder Fredriksson och med flera. För det varierar ju i startfältet såklart. Men jag gillar verkligen våra svenska stjärnryttare.
Men vad säger du då när SVT avbröt den spännande omhoppningen?
Oj, oj, oj. Jag var flyförbannad kan jag säga. Det var kanske bland det värsta SVT har gjort och att man inte lyckas erbjuda någon lösning på webben. Helt otroligt. Får visa ett program som dessutom har gått i repris.
Ja, tablån var full även på webben, sa de. Och ja, det var något sånt där UR-program som togs in istället. Och det blev också ramaskri, ja. Bland annat på Facebook.
Med all rätt tycker jag.
Mm. Ja, och en av stjärnorna som har lyst länge och starkt på ryttarhimlen. Henne ska vi få träffa nu. Hon heter Malin Bajard Jonsson. Och vår reporter träffade henne när hon skulle tävla på Göteborg Horse Show. Och så här lät det då.
Hur förbereder man sin häst inför ett sånt här stort event som Göteborgs Horse Show?
Det enda jag kan göra är ju egentligen att den är i bra form. Konditionsmässigt och styrkemässigt och så vidare. Själva grejen att de ska kliva in på den här arenan och känna sig trygga, det kommer ju mer ifrån dels hur de är lagda. Det finns ju hästar som älskar att första gången de gör det. Och så finns det hästar som tycker att det är jättejobbigt att få prestationsångest och lite torgskräck och hela den biten. Och då är det ju mer rutin. Då måste de ju få vara ute mycket på stora tävlingar för att vänja sig vid då atmosfär och utseende och allting. Men det är, mitt jobb är som sagt att hästen är i form rent tävlingsmässigt hemifrån. Men förbereda för själva miljön, det är ju nästan omöjligt om man inte åker på andra tävlingar inför dem.
Gör man någonting speciellt hemma i stallet de sista dagarna innan en sån här tävling?
Nej, egentligen inte. Det är förutom förstås att packa och tvätta hästarna och så vidare. Men det är, jag vet, vissa tävlingar till exempel när det förr var i Globen och man visste att det var väldigt speciella hinder. Då hände det när man skulle ta dit någon nyare, kanske lite yngre häst, att man faktiskt byggde hinder som gick att jämföra med de här. Man la stora gröna tecken över lådor som såg ut som de här gröna hindren som de har där och så vidare. Så det hände absolut att man på extrema ställen så försöker man förbereda hästarna och hänger glitter på bommarna och så vidare för att de ska ha sett det. Sen blir det ju ändå aldrig samma när du väl kommer på plats. För det är som sagt en helt annan miljö än hemmamiljön. Så det är svårt att förbereda dem för hela grejen.
Jag har ju varit runt i stallarna här och sett att många hästar har maskotar som hänger vid boxdörrarna och sådär. Finns det saker som måste finnas med?
Jag vet inte, det med maskotar, det tror jag är mycket mer för ryttaren och kanske framförallt hästskötaren som har det som en grej och för att känna trygghet. Det är hästarna, det finns ju hästar som blir uttråkade och då kan man ju ha leksak i boxen. Det finns olika bollar man kan hänga upp som har saker i dem som låter när de knuffar på dem och så vidare. Eller man har en pinne som de kan bita på eller någonting för att hålla sig sysselsatta. Det kan vara mer. Men just maskot tror jag är väldigt mycket mer för människorna.
Dina hästar är ju runt en hel del på olika tävlingsplatser. Kan du se att det är något speciellt de gör när de kommer in i en ny box eller kommer till en tävlingsarena? Eller reagerar de liksom inte på att de kommer till nya ställen?
De vet ju oftast om när lastbilen körs fram och det börjar packas och tvättas och fejas. Så hästarna märker ju att det drar ihop sig till resa. Och resa går ut på att man kommer fram och då kommer man fram till en tävling. Så de vet ju vad som väntas skall så att säga. Och oftast så märker man att när de kommer in i boxarna på tävlingsplatsen som redan är spånade eller halmade eller vad de är, så kommer de in och de flesta lägger sig ner och rullar sig direkt. Och det är väldigt mycket en känna sig hemma grej.
Som de knuggar in sin lukt.
Ja, precis. Ja. Lite så. Det är väldigt, väldigt vanligt. Och sen är de ju, framförallt de äldre hästarna som har rest mycket, är väldigt vana vid att resa och vana vid att komma till nya platser. Ungefär som jag själv när jag kommer till ett hotellrum så gör jag ungefär samma saker. Och det är väl likadant hästarna. De har sina grejer de gör.
Du lägger dig och rullar dig.
Ja, men jag lägger mig i sängen och rullar runt lite för att se om den är liggvänlig. Nej, men de har lite grann samma grejer.
Vad står på agendan när tävlingarna är slut?
Om 2 veckor så åker jag till Italien med 11 hästar för att dra igång utomhussäsongen. Så då packar vi 2 lastbilar fulla med hästar och så är vi ner i Italien i 2 veckor för att komma igång med utomhussäsongen.
Mm. Och när Linda Grimstedt, vår reporter och kollega, när hon var då i Skandinavium på Göteborg Horse Show så träffade hon ju också en massa andra intressanta personer. Och bland annat Carl Dyrendal som arbetar på LRF Konsult i Falkenberg. Och så här säger han om kunskapen hos hästföretagare när det gäller vilka möjligheter som finns till att söka EU-stöd.
Ofta är den ganska låg. Ofta är det ju så att man som hästföretagare har kanske en ganska liten lantbruksfastighet och bedriver en verksamhet som omsätter mycket pengar med helt andra förtecken. Så man tänker inte så mycket på de möjligheterna att få till exempel gårdstöd och miljöstöd. Men jag har ett gäng hästföretagare som kunder hemomkring som även om de tycker att en stor del av deras ansökan på tillskott i pengar går då till bara fylla i ansökan och få det gjort, tycker att det är värt att komma in och få den här lilla bollstunden med mig och man får lite nya regler till livs och det finns mycket möjligheter. Och sen så när man då öppnar sådana här möjligheter som investeringsstöd och det finns pengar i potten, då vaknar ju folk till och de inser att ja, men här kan jag ju också göra häftiga grejer.
Vilka stödformer finns det som kan vara intressanta för hästföretagare?
Det är ju, främst är det ju, tycker jag, företagsstöden då, med investeringsstöd och även startstöd exempelvis. Ska jag säga, det har varit i den gångna programperioden. Det är ju så att vi har en ny jordbrukspolitik med avstamp i år där inte alla korten ligger på bordet än. Så att vem och vilka som kan söka vilka medel, det får man avvakta lite grann med. Och så måste man ju lämna Leader-projekten då, som finns på olika regionala orter. Och där har det gjorts en del hästprojekt, både i Skåne och uppe i Jämtland och så. Så man kan lossa lite pengar för att utveckla landsbygden i sin omgivning inom ett visst gebit. Exempelvis hästavel eller någon form av hästkopplad verksamhet.
Men kan alla hästföretagare söka investeringsstöd eller jordbrukarstöd?
Nej, det bygger ju på att man är lantbrukare i någon form om man ska ha jordbrukarstöden i form av gårdstöd och miljöstöd. Då ska man alltså ha en lantbruksfastighet och driva en verksamhet som är jordbruksliknande eller jordbruksinriktad. Övriga stöd, det baseras ju lite på olika kriterier. Så det beror dels på var i landet man bor och även vad man vill göra och i vilka former. Rent generellt företagande som inte har någon landsbygdskoppling eller lantbrukskoppling, då är det svårare att få loss stöd ur de här medlen. Däremot finns det ju andra fonder man kan söka stöd ur då. Man ska ju inte börja jaga bidrag det första man gör, utan man ska ju först hitta kunden och kunderna som kan stödja ens utveckling och få en att gå i rätt riktning. Bidragen, det är lite mer en bonus eller något som gör att man kan ta ett lite större kliv i sin verksamhet än man har gjort annars. Men jag tycker att utgå ifrån kunden och din affärsidé och se till att du har en verksamhet som bär sig i grunden. Och sen ta del av bidragen för att få en utväxling eller utveckla det hela.
Ja, Anna, det är ju verkligen stödtider. Det är många som ska förbereda sig för sammansökan till exempel. Och hur kan man läsa mer om det här?
Ja, det finns självklart mer information på vår webb, www.landlantbruk.se. Vi kommer lägga ut ett fullmatat paket om sammansökningar och stöden imorgon, fredagen den 13 april. Så trots det här olycksbådande datumet så kan man gå in där. Och det har ju varit en extremt krånglig tid nu, för att det är en ny CAP-reform och den har dragit ut på tiden och Bryssel har sena och det är gjort att Jordbruksverket är sena och länsstyrelsen vet inte heller vad ska göra och sen så alla till sist då rådgivarna som ska rådgiva lantbrukarna. Det är stor förvirring i de här nya stöden, men vår reporter Marie Henningsson, hon reder ut.
Ja, det är ju inte bara ansökningstider, det är även stämmotider. Och du var nyligen på LRF Ungdomens stämma.
Ja, precis. De sammanträdde här om veckan på Sånga Säby och lyfte fram, diskuterade vilka motioner som de bland annat ska skicka vidare då till riksstämman, LRFs riksförbundsstämma i maj. Och så valdes ny styrelse och delas ut utmärkelser och så vidare. Och allt det här finns också på vår webb, om man har missat det.
Ja, och när du ändå var där så träffade du också veckans bonde. Och henne ska vi få möta nu.
Jag heter Maja Mårtensson. Jag är från Skaraborg. Och jag jobbar som maskinförare på Bjertorps egendom.
Och nu är du här på LRF Ungdomens riksstämma på Sånga Säby.
Ja.
Och du representerar Skaraborg.
Japp.
Och har du några hjärtefrågor?
Ja, jag tycker det är viktigast. För mig är det viktigast att unga ska kunna starta företag på landsbygden. Att det ska finnas en framtid inom lantbruket. Det är väl det som är. Att vi ska marknadsföra svensk mat.
Och du arbetar som maskinförare, ja. Bland annat. Kan du berätta lite mer om vad du gör?
Jag jobbar på Bjertorp, det är lantmännens försöksgård kan jag säga. Så jag jobbar inte så mycket i försöken, men de odlar även upp mycket utsäde. Så det är väl det som jag, ja, för det mesta kör jag traktor. Men det är mycket, ja, göra rent tröskan och sånt så det inte blandar sorterna och ja.
Och vad gör ni just nu på gården?
Just nu, jag jobbar bara där under växtodlingssäsong. Så just nu så jobbar jag i skogen. Så nu går jag och röjer lite och sen så tar vi hand om stormskog efter Egon.
Och vad ska du göra mer nu i veckan?
Ja, nu är detta en stor del av veckan. Men det kanske blir att gå till skogen igen på fredag.
Och till sist då, har du någonting som du önskar dig?
Ja, det är väl det. Ja, jag önskar väl att jag ska kunna försörja mig på det här i framtiden. Och att alla andra som är också ska kunna göra det.
Ja, där hörde vi Maja Mårtensson, maskinförare på Bjärtorps egendom i Skaraborg. Anna, om man vill hänga med oss och se hur vi har det och hur vi ser ut och hur intervjupersonerna ser ut, vad gör man då?
Ja, då kan man gå in på vårt Instagramkonto såklart och söka på Lantbruk. Det heter vi. Och våra bilder finns under hashtaggen Lantbruk. Och vi vill också jättegärna se vad ni gör, framförallt nu inför vårbruksstarten. Hur ni förbereder er, vad ni gör, om ni har kommit ut och köra någonting. Lägg gärna upp bilder och tagga dem. Mm. Eller pinga oss på den lantbruk. Så vi är jättenyfikna.
Precis. Och vill man ha mer nyheter, då läser man dem på landlantbruk.se eller i tidningarna Land, Lantbruk eller Skogsland.
Vi finns också på Twitter. Där heter Landlantbruk och på Facebook.
Och nästa avsnitt av Lantbrukspodden kommer den 26 mars. Då hörs vi igen.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Agrolkortet. Kortet för dig som gillar rabatter. Agrolkortet ger dig bland annat rabatter på OKQ8, Prime och Statoil. Vi tycker det är Sveriges bondförnuftigaste kort, men vi vill inte vara påstridiga, bara plantera en tanke. Läs mer och ansök på agrolkortet.se.